Har du koll på vilken vård du har rätt till? Förmodligen inte. Och just därför har vården.se valt att göra den här podden. Jag heter Mikael Sandström och är husdoktor i podden Vårdjungeln. Jag får sällskap av andra experter inom vårdrelaterade ämnen och även gäster som berättar om sina sjukdomserfarenheter. Har du som lyssnare en fråga du vill ta upp i podden, så mejla fragor@varden.se. Med detta sagt önskar jag dig varmt välkommen till Vårdjungeln. Nu kör vi!
Varmt välkomna till ett avsnitt som jag personligen sett mycket fram emot. Vi lyfter ju som ni vet många olika delar av vårdsystemet i den här podden. Och idag ska vi prata om ljuset och vilken effekt det har på vår hälsa. Så med det sagt så är jag väldigt glad att välkomna Fredrik Paulin till studion. Välkommen!
Ja, men tack så mycket!
Hur är läget? Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Fortfarande lite mörkt ute tycker jag. Jag vill ha ljus.
Du, ja, du vill ha ljus. Ja,
jag bara väntar. Och det är faktiskt så att man har en ackumulerad solskuld nu, om man inte har ute och rest.
Aha.
Och det visar sig att det dör ju flest människor i cancer i Sverige i januari, februari till exempel.
Aha.
För att man helt enkelt har en ljusskuld. Jag kan prata mer om det sen.
Ja, ja, ja.
Men vi behöver ljuset.
Ja, men jag tänkte på det, för jag var ute i trädgården här. Och det var förra helgen, så var det första söndag man upplevde att det var ljus igen.
Mm.
Jäklar, vilken fart det börjar röja lite och sånt. Det är så här hopp om livet.
Mm.
Ja. Så att ljuset spelar en stor faktor.
Det är enormt viktigt.
Ja.
Och det är någonting som jag inte förstod förrän kanske för 4 år sedan ungefär, när jag började titta på det här.
Mm.
Och då var det faktiskt en läkare som introducerade mig till det här.
Mm.
Och han är överläkare på Akademiska i Uppsala. Så det är en kille med bra kunskap
gör.
Och vetenskaplig renommé och så.
Ja.
Och han sa till mig att du borde kolla på det här med ljus. För det har samma effekter i kroppen som nyttig mat.
Häftigt.
Ja, det var häftigt tyckte jag, men lät tokigt.
Uh-huh.
Så jag tänkte, han måste ha slagit slint här nu. Det kan inte stämma. Att man med ljus, uh-huh. men det stannar ju på huden, trodde jag.
Uh-huh.
Men det visar sig att om du får solljus på dig, du och går en dag i juni, säger vi, fullt påklädd, så nås ungefär 60% av dina celler av ljus.
Mm.
För det mesta är osynligt.
Åh, vad häftigt.
Det som är häftigt, så det går på djupet. Det går in 20 cm i kroppen. Mm. Infrarött ljus kallas det. Så vi har en enorm påverkan av det här. Och hela vår biologi bygger på ljus. Vi kommer från Afrika, det är vårt ursprung.
Mm.
Och sen har vi hanterat ljusbrist och så på olika sätt genom att tappa pigment och så vidare. Men det de facto är att ljuset är så centralt i mänsklig hälsa.
Mm. Du är en av våra starkaste profiler inom kost och hälsa. Det kan man väl ändå skriva under på.
Ja, efter 30 år i kostens tjänst så kanske det är så.
Det är få som inte vet vad du brinner för det här ämnet. Men, och då blir jag lite nyfiken så, hur liksom, kommer det sig att du började fokusera på hur kost och hälsa hör samman?
Man kan nog säga att det byggde på två saker. Dels var det så att min mamma, hon fick diagnosen MS när jag var liten.
Mm.
Och det här var 75, så det är länge sedan.
Ja, ja, ja.
Det fanns inget, liksom, inga bromsmediciner, inga kunskap att tala om egentligen.
Nej.
Det var kortison och så in på sjukhus.
Det är muskelsjukdom, eller hur?
Ja, MS är ju då en autoimmun sjukdom.
Ja,
då kroppens immunförsvar bryter ner myelinskidorna.
Ja.
Som isolerar nerver elektriskt, helt enkelt. Nervbanor.
Mm. Mm.
Så att man börjar känna att man får muskelsvaghet, synförändringar och sådär. Och på den tiden var det ju svårt, det fanns ingen bromsmedicin, så att det var ju troligen en dödsdom. Det kan ju ta 20 år, men det var illa.
Mm.
Och då minns jag att mina föräldrar var väldigt noga med maten.
Mm.
Så jag som 5-åring förstod att det fanns någonting med det där.
Mm.
Vi var först på gatan med olivolja hemma, tror jag.
Okay.
Till exempel. Och köpte dunkar som importerades från Italien och så. Så det var en tidig awakening, men mitt riktiga intresse då, det var först i tonåren när jag började träna. Och då märkte jag ju att åt jag bra, då kunde jag springa längre. Jag kunde lyfta tyngre, jag ökade muskelmassa. Jag märkte verkligen effekt av det.
Mm.
Så det gjorde att jag sökte in till nutritionistlinjen i Stockholm. Började plugga näringslära.
Mm.
Och det här var ju 90-talets början, så det är länge sedan nu.
Mm.
Och sen har jag bara fortsatt. Sen har jag levt det här, det är min passion. Jag älskar att upptäcka nya saker.
Mm.
Och det är väl det som är också lite speciellt, för jag håller på och städar hemma, vårstädar.
Mm.
Och tog ner alla böckerna som jag har i mitt bibliotek.
Mm.
Och travade mina böcker som jag själv har skrivit.
Mm.
Och de nådde alltså nästan lika högt upp som jag själv är. Jag är inte så lång, men
hur många är det?
1,70. Alltså, det är många upplagor. Det är många olika språk och sådär.
Ja.
Men det är 25-tal böcker kanske. Som har utkommit i olika former, pocket och...
Mm.
Så det var sjukt mycket böcker. Och tänkte jag, varför har jag skrivit så mycket? Mm. Det är för att jag är så nyfiken. Jag tycker det här är så vansinnigt intressant. Mm. Och jag har alltid haft lyxen att kunna bestämma ämnena själv. Mm. Jag har haft eget förlag. Mm. Jag har börjat nu faktiskt i dagarna här projektera för ett nytt förlag igen. För att kunna ge ut mina egna böcker med mina budskap.
Mm. Och ha full kontroll själv.
Full kontroll. Jag får ge ut precis vad jag vill. Och ta in andra författare som släpper böcker i samma anda som jag gör. Mm. Det vill säga, det är sånt som inte kanske ryms inom ramarna för de normala rekommendationerna. Mm. För idag vet vi så mycket mer. Mm. Och det måste också komma in i folks
möten. Men kan inte vara frustrerande, nu kommer vi från ämnet här direkt eller från agendan, men kan det inte vara väldigt frustrerande att det pågår ju så mycket forskning runt om i världen nu, och man kommer fram till så mycket bra saker, att hela etablissemanget inte hinner med. Så att vi liksom går till vår husläkare till exempel och får råd som, det finns mycket, alltså det finns alternativ som är kanske mycket bättre.
Ja, alltså det, säg så här, jag har nästan blivit inte desillusionerad, men jag har ju förstått att jag vågar säga 80% av det jag har lärt mig genom åren är fel. Mm. Så enkelt är det. Kött är inte farligt. Så länge du äter rätt kött.
Nej.
Kött från gräsbetande djur, viltkött och så vidare. Om du anser att en hamburgare från en snabbmatskedja plus pommes frites och läsk. Mm. Om det är kött, vilket man hade i de första studierna. Det var en köttportion. Då är man fel ute.
Ja.
Men äter du rent kött så är det fantastiskt för hälsan.
Mm.
Det är likadant med solen. Det visar sig att det är ju fullständigt fel det här med att solen är farlig.
Mm.
Det finns till och med, om man går in på mitt Instagram. Fredrik Paulun heter jag där.
Mm.
Där har jag lagt ut en länk till en studie som är totalt världsförändrande.
Mm.
För att där ser man att UV-strålarna skyddar mot cancer.
Mm.
Skyddar mot malignt melanom.
Mm.
Det är tvärtom mot vad man har sagt.
Mm.
Och det är från 50 olika regioner, oavsett hudfärg, ålder, var man bor och så.
Men alltså, det påståendet är lite, det måste vara lite som Galileo Galilei, när så här, jorden är rund. Nej, den är platt.
Ja, så, men, ja, det är precis
det, alltså, det är lika stor avvikelse i slutsatsen.
Ja, men det man har baserat de här UV-studierna på, det var ju provrörsstudier.
Uh-huh.
Och ofta var det då råttceller, råttor som är infekterade av virus och sånt.
Mm.
Och då var det en våglängd av UV som man använde.
Mm-hmm.
Får du från solen, då får du ju en ganska bred, då får du UVA, UVB, du får alla andra våglängder. Det är en helt annan sak.
Mm.
Så det är fel det här med UV, att det är skadligt för kroppen. Tvärtom är det bra för kroppen. Det är bra mot cancer.
Mm. Och när du börjar plugga näringslära, för jag är nyfiken, för många känner förknippar dig också med dagligvaruhandeln, med olika produkter, och framförallt ditt stora genomslag kom ju när du skulle lära oss att äta på ett annat sätt.
Ja, och det här var ju 90-talets slut kan jag säga, då jag insåg att det är ingen som betalar mina räkningar, jag måste göra det själv, jag måste ju tjäna pengar på någonting så jag kan överleva, för att jag vill ju vara fri, jag vill ju kunna göra det jag själv vill. Och då fick jag möjligheten att på mina premisser släppa produkter.
Mm.
Utan socker, utan tillsatser och så. Och det har bara fortsatt. Det har
gått jättebra. Är det någon produkt som du är extra stolt över? Som liksom, den här har gjort avtryck, den här har verkligen hjälpt många. Är det något speciellt?
Eller? Jag vill nog säga faktiskt den som säljer mest, och det är granolan.
Ja.
Och det är av det skälet att...
Ja, den har vi ju hemma också.
Ni har det, okej. Okay. Och det fina med den är att den har ju då inulin,
ja,
den här fiberkällan, som är fantastiskt bra för metabolismen.
Mm.
Man ser att det minskar risken för typ 2-diabetes. Mm. Det finns mängder av grejer, och det här har många missförstått.
Mm.
De säger att inulin, det är ju en egentligen oligofruktan som det heter då.
Mm.
Det är alltså fruktos, sitter ihop i kedjor. Det är ju socker.
Mm.
Men vi kan inte spjälka den. Utan vad den gör är att den bygger upp en bra tarmflora.
Mm.
Det får bifidobakterier som gör nytta i kroppen. Så den är fantastisk, för det innebär att den äter ju hundratusentals människor i Sverige idag.
Ja, visst.
Så det påverkar ju hälsan på ett väldigt fundamentalt sätt.
Mm. Och sen min person, jag är ju 70-talist, uppväxt med Frosties och Start framförallt. Mm. Det fick mig ibland. Det är ju inte jättelångt därifrån smakmässigt.
Nej, men det är roligt.
Om jag får säga så.
På den tiden, när vi växte upp,
ja,
då var det ofta transfetter i Start.
Ja,
och så delvis härdat fett,
ja, ja, ja.
Sen var det palmolja och sådär. Och Frosties, det är ju en sjuk produkt.
Mm.
Dels har man ju förstört majsen. Man har ju rostat den sönder och samman.
Jag vet
och
sen inte ens om det finns längre.
Alltså jag tror det.
Ja.
Jag tror tyvärr det.
Ja.
Jag köper inte sånt själv. Men jag tror att det finns en hel del hemska saker i frukosthyllan.
Mm. Ja, men fantastiskt.
Mm.
Och lite anledningen till att du är här idag, det är att du har precis släppt en ny bok som du nämnde.
Ja, och det här var ju en resa för mig.
Ja.
Att då inse att ljuset är som ett näringsämne.
Mm.
Och faktum är att om du tittar på vad ljus är, så är det ju en elementarpartikel. Det är fotoner.
Mm.
De har en massa, de finns.
Mm.
Det är inte bara någonting som är flummigt och så, utan de finns. Och då ser vi att det vi får från solen av sån här strålning som det är, det är bara bra för oss.
Mm.
Till och med UV. UV aktiverar gener som styr mängder av funktioner i kroppen. Och det är det, samma gen som också ger dig solbränna. Det innebär att är du solbränd så är du också frisk. Man ser att det finns en speciell gen som UV aktiverar väldigt starkt som heter POMC eller POMC. Det står för pro-opio-melanokortin. Och den är så häftig. För den producerar, alltså den genen producerar som ett jättelångt protein som sen bryts ner till olika saker som har olika effekt beroende på vilken tid på dygnet det är. Så får du morgonsol, då blir du pigg av det här. Får du kvällssol, blir du trött av det. Då bildas melatonin till exempel. Och sen ser vi också att den här POMC-aktiveringen, den ger alltså en solbränna som är en naturlig solskyddsfaktor på kanske 10. Det innebär att så länge du är lite solbränd behöver du aldrig använda solkräm.
Ja, vi kommer komma djupdyka i den frågan, för där har jag en massa frågor också. Men en annan sak som jag undrar över, jag tänkte, nu är det några år sedan, men när vi hade småbarn så var det mycket diskussioner hemma. Man ska ha D-vitamindroppar, aldrig vara i solen och hela det här. Och det som etsades fast i mig då, det var att rådet för motsvarigheten Socialstyrelsen i Finland är att man ska ta D-vitamin endast tills du var 18 år.
Ja, den här...
Och hur hänger det här ihop? För att de här D-vitamindropparna, det är väl det du säger att man ska ersätta med riktiga vara?
Ja, så här. Att ett problem med D-vitamin det är att det gör inte allt det man tidigare sagt. D-vitamin som molekyl kommer inte skydda mot diabetes och så vidare. Däremot ser man att de som har mycket D-vitamin har lägre risk för diabetes och cancer och allt här. Men det är en markör för solljusexponering. Det är det är, D-vitaminet. För om du tar människor som har brist på D-vitamin och ger dem tillskott, då kan man se att du kan minska svårigheten av rakitis, alltså engelska sjukan. Du kan få lite längre liv, alltså lite lägre mortalitet, men nästan inget annat. Så molekylen D-vitamin är ganska ointressant.
Så de här D-vitamindropparna, de kan vi både ha och missa.
Jag skulle ändå ta dem. Speciellt för vi lever i ett mörkt land. Det finns ändå funktioner för det. Men det är inte D-vitaminet som är det stora. Det stora är ljuset. Så ungarna måste få ljus. Och jag minns, det här hade jag i mig redan när jag fick mina barn för 10 år sedan. Och då visste jag inte så mycket. Men min känsla var att de måste få ljus. Så jag åkte ner till dem på Kanarieöarna faktiskt med ungarna. Och lät dem ligga helt nakna. Bara på verandan och bara få solljus. Och det var väldigt bra för dem, tror jag. Och det innebär att än idag, vi reser ganska mycket av det skälet för att få ljus. Och jag har till och med planer på att flytta till Spanien bara för att få ljus. Och vet du vad som händer om man flyttar till ett varmare och soligare land? Man kommer leva längre. Britter som flyttar till Australien, eller snarast deras släktingar som bor där, det är samma genetik. De lever alltså 3 år längre i snitt i Australien när de får mer sol. Det får jag i Spanien också om jag kommer ner dit nu. Så jag känner att jag är 53 nu. Jag vill leva minst lika länge till. Och det kan jag göra i solen.
Men det kommer ju osäkert. Vi var på att toucha det lite innan. Men vi bor ju där vi bor just nu. Och då åker lite, inte många timmar härifrån, så har det ju mörkt hela vintern. Hur ska vi nordbor förhålla oss till det här med solen då?
Det är ett jätteproblem. Och vi ser ju att hälsan blir sämre ju längre norrut du kommer. Mer kärlsjukdomar, mer cancerdödlighet och sånt. Och det kan du se även globalt. Att ju närmare ekvatorn du lever, desto bättre hälsa har du. Sen dör man av andra saker där förstås. Men man får inte MS till exempel. Nej. Det finns inte vid ekvatorn. Det händer inte där. Och autoimmunitet, som vi är jättedrabbade av i Norden, det är i stort sett en solbristsjukdom. Så jag tänker ju så här. Om vi ändå ska bo här, vi har ingen möjlighet att flytta någonstans, då gäller det att få ljus på annat sätt. Och då är det ju att utnyttja de få strålar som finns, även om det inte är UV-ljus, även om det är mitt i, säg, december, när det är som mörkast. Finns det bara lite, lite sol, så kommer ändå in lite rött ljus, det kommer in lite infrarött ljus och sånt, någonting gör det. Men det räcker ju inte. Och det är därför som jag tycker såna här rödljuspaneler är ett sätt att hantera det.
Vad är det?
Rödljuspaneler, det är egentligen som ett slags kosttillskott, kan man säga, av ljus.
Okay.
Om man ser näringsämnesanalogin här.
Och hur funkar det i praktiken?
Jag sitter ju med mina paneler varje dag, nu när det är mörkt.
Ser det ut som ett solarium typ? Eller hur?
Det är som ett solarium, men jag har golvstående saker. Det här finns det mängder av varianter. Det finns solbäddar och möjligt. Men det enda det avger är rött ljus, 630 nanometer någonstans, det är synligt, det är ganska starkt ljus. Och sen har du då nära infrarött ljus. Och det är precis de två våglängderna, det ligger på 830-40 någonstans, de här nära infröda. De är de mest biologiskt aktiva för människan. De är väldigt rika i morgonsol och kvällssol. Där är ganska lite UV, men mycket infrarött. Och då visar det sig att det är de som våra kroppar är evolutionärt anpassade på att absorbera. För du är egentligen en solfångare. Mm. Din kropp är byggd som en solfångare.
Men det vet man bara ser när solen kommer. Då blir helt plötsligt folk börjar hälsa på gatan här.
Ja, och det roliga är att din hjärna är skapad som den är för att kunna absorbera infrarött ljus genom skallbenet. Den skulle inte se ut så annars.
Nej.
Och det innebär också att till exempel fostervattnet hos en kvinna som är gravid är optimerat för att distribuera infrarött ljus till fostret. Så hela vår biologiska system är uppbyggda för att fånga sol.
Mm.
Och det här är någonting som vi ser går djupt in i kroppen, påverkar alla system.
Mm.
Ska jag räkna upp vilka system det är?
Ja, men det, kör på!
Eller hur?
Ja.
Och då ser vi att ATP-produktionen ökar.
Ja. Vad är ATP då, för de som inte vet?
ATP är alltså kroppens energivaluta.
Uh-huh.
Din granolafrukost som är helt värdelös. Uh-huh. Om du inte kunde konvertera näringsämnena till ATP.
Uh-huh.
Och du gör ungefär din kroppsvikt varje dag i ATP.
Mm.
Så det är en enorm
otroligt
process. Ja. Uh-huh. Och det är så viktigt. För att om du har för lite ATP, då fungerar cellen dåligt.
Mm.
Och är det en cell som ska tänka, då fungerar kognitionen sämre.
Mm.
Är det en cell som ska bygga skelett, då fungerar benbildningen sämre. Mm. Och det är bara att räkna upp alla celler som finns. Uh-huh. Det är på alla organsystem som det här gäller.
Mm.
Så kan du boosta energiproduktionen, vilket man gör med ljus, så fungerar kroppen som den ska.
Mm.
Sen ser vi att våra makrofager optimeras.
Mm.
Och det här tycker jag är så häftigt. Makrofagerna är ju en immuncell som är som en slags vakthundar.
Okay.
Som äter upp allt.
Mm.
Och det finns fantastiska videos. De heter nanovideos, tror jag. Ligger på YouTube. Mm. Där man har filmat de här makrofagerna.
Mm.
Och celler och så. Ser hur det funkar.
Mm.
Och då finns det bland annat en film där man ser hur makrofagen tar tag i lymfcancertumörceller.
Lägg av!
Ja, och bara äter dem.
Ja, 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 ja.
Fyra, fem stycken. Bara gulfar i sig de här.
Ja.
Och det är det som är skälet till att solljus skyddar mot dödlighet i cancer.
Mm.
Det finns en jättestor svensk studie som visar att de som solar mest har ungefär en 40% reduktion i risken att dö av cancer under en 20-årsperiod.
Men nu är vi tillbaka till det här jorden rund eller platt igen. För i min värld, eller det som jag har matats in i mig under hela min uppväxt, det är ju att de som solar mycket får hudcancer. Det är bara att se de råden att melanom ökar bra för vi solar mer än vad vi gör nu och allt det där.
Mm.
Vad är liksom, den debatten, vad kommer den av?
Den kommer av att vi har fel grundförutsättningar i hela debatten.
Uh-huh.
Vi har tagit Australiens solråd till Sverige.
Mm.
Vi har exakt samma råd. Mm. I Australien så flyttade man de mest solkänsliga varelserna på jorden.
Det vill
säga rödlätta britter.
Ja.
De har alltså en evolutionär trade-off, som man säger.
Uh-huh.
Att de har tappat nästan allt pigment för att kunna överleva på solfattiga breddgrader.
Mm.
Men att sätta dem i ett land som har en extremt högt UV-index, det skapar utmaningar.
Mm.
Men till och med där ser man att så länge man skyddar sig med hattar och kläder och sånt, då tar man bort det mesta UV-en och klarar sig väldigt bra ändå.
Mm. Mm.
Men det är därifrån råden kommer.
Mm.
Och när man då tittar på Sverige, som är ett av Europas mörkaste länder, så fattar man att det här är ju helt knasigt.
Mm.
Och 2014 vet jag, gjorde man en stor utredning kring det här med solskyddsfaktorer och sånt, solkräm.
Mm.
Om man skulle smörja in ungarna med Och det lades ner, för man räknade på det och insåg att i Australien, i Cairns till exempel, ett solig stad, där har du typ 310 dagar per år där du behöver bry dig om solen.
Mm.
Då du behöver skydda dig. I Stockholm hade du en dag per år.
Mm. Men då måste jag fråga, det här kanske är en dum fråga, men jag har ju inte superpigment. Det tar ett tag så kommer det igång, men jag har ju lätt för att bränna mig.
Mm.
Alltså jag brukar skoja, jag går igenom den här lila fasen som man behöver på sommaren.
Mm.
Men hur ska man tänka sig med solkräm? För jag är ju inpräntat att jag ska ha 50.
Du ska inte ha 50.
Men,
för det du
men
gör.
Hur gör jag för att inte bränna mig? Om jag vill vara ute, jag vill ut och spela golf en hel dag.
Mm.
Jag åker ner till Spanien eller jag är i Stockholm också för den delen. Mm. Jag bränner mig, blir rosa.
Du ska bygga upp en sån solar color som det kallas. Alltså en naturlig solbränna.
Ja.
För den kommer ju ge allt skydd du behöver. Och det får du ju inte om du använder solskyddsfaktor.
Nej.
För då blockerar du den här genen, POMC, som gör melanin.
Aha.
Och melanin är en supermolekyl som absorberar alla våglängder av ljus. Speciellt UV.
Mm.
Och det innebär att du ska ha en solbränna. Bygg upp den, men gör det successivt.
Mm.
Och i Sverige har vi ganska bra tillfälle till det.
Mm.
Med tanke på att solen kommer mer och mer våren och sådär. Så att man kan sakta bygga upp det. Men använd inte solkrämen, för då blockerar hela processen.
Mm.
Istället, om det då är en golfrunda, säger vi.
Ja.
Ta på en snygg hatt.
Mm.
Skydda dig på det viset.
Mm.
Och sen påverkar också kosten faktiskt.
Aha.
Väldigt mycket.
Okay.
Det visar sig att äter du skit. Alltså snabbmat. Mm. Mycket socker, oljor från typ fröoljor.
Det är som att ha dålig bensin i bilen.
Ja, men det är samma sak. Då ser man att de ökar oxidativa stressen och känsligheten för sol. Mm. Men äter du riktig mat med mycket antioxidanter, mycket bladgrönsaker, bär, allt det här, då får du ett skydd. Mm. Och just fisk har en speciell roll här. För fisk,
fett. Det är därför man äter så mycket fisk vid Medelhavet då.
Det hänger ihop. Ja. Det är en naturlig grej. Att man, fiskkonsumtionen är hög. Det gör man i fräven på Island också.
Ja, men det kostar det.
Ja. Ja, men jag kan säga så här, det är väldigt bra att äta det.
Ja.
För skulle du istället äta någon typ fake sojabiff eller någonting som är full med sojaolja som är lätt oxiderat i kroppen, då får du lättare brännskador. Men när äter du fisken med sin antiinflammatoriska omega-3-fettsyra, då ser man att du får en dämpad reaktion mot solen. Mm. Och en solskyddsfaktor på typ 4-5 bara av att äta fisk.
Oj.
Så mycket antioxidanter, lite såna flermättade fetter, det vill säga ingen druvkärnolja, ät inte sojaolja och såna saker. De är för lättoxiderade. Mm. Och de fetterna går ju in i våra celler och bildar våra cellmembraner. Mm. Ät hellre mättat fett.
Mm.
Återigen, en av de här fullständiga...
Det här går ju stick i stäv med hela den här veganvågen som har skett
över oss. Veganvågen ska försvinna. Det är, det är det sämsta människan hittat på. Det finns inte en enda jägar-samlarkultur som varit veganer.
Nej.
Det man gör är att man äter massa grejer som inte ska ätas. Man äter för mycket av saker som inte ska ätas.
Mm.
Och det vi ska äta, det är ju en blandkost.
Mm.
Av kött, av fisk, av ägg, av kyckling. Mm. Och sen då vegetabilier på det. Men du vet, en grönsak, den vill inte bli uppäten. Den vill döda dig.
Mm.
Den innehåller fullt av gifter. Mm. Bland annat, själv vet jag, när jag var som mest inne på vegospåret, så jag aldrig varit vegan.
Nej.
Men jag drack mycket gröna smoothies.
Mm. Oj, det dricks mycket hemma.
Ja, jag märkte att jag fick så jäkla ont i min vänstra fot. Och jag fattade inte varför. Men när jag slutade med dem så försvann smärtan. Och då var det ju när jag läste på sen oxalsyra helt enkelt. Som är för mycket i spenaten. Som då ansamlas som kristaller i min fot. Och ger en slags gikt.
Typ gikt. Ja.
Det är gikt liknande symptom. Jag hade inte sjukdom, jag blev av med det.
Aha.
Men det är samma mekanismer. Så jag tänker så här, jag äter gärna lite spenat, men då kanske det är 30 gram till en portion mat.
Mm.
Inte 200 gram i en smoothie som jag trycker i mig. Och sen äter jag varierat. Men principen är att nästan alla såna baljväxter och sånt skadar ju tarmcellerna. Alltså det ökar ju läckaget ute i kroppen av olika ämnen.
Ja.
De innehåller ju antinutrienter.
Mm.
Det är hela syftet med dem, de försvarar sig på det viset.
Mm.
Ett djur försvarar sig genom att springa eller ha horn eller biter, men har du väl haft ihjäl djuret, då finns det inget gift i djuret.
Nej.
Och sen finns det ju även vissa vegetabilier som är gjorda för att äta, som frukt till exempel.
Ja, de är ju goda.
Ja, och de vill bli uppätna. Det är hela deras strategi. Därför
är
de goda.
Alltså, när du säger det som du gör så blir det så enkelt och självklart.
Mm, men det är enkelt och självklart.
Ja, nej.
Det är det som är grejen
också. Förlåt, det är därför jag skrattar, för det låter så självklart när du säger det.
För det är evolutionsmedicin.
Ja.
Det är det där. Så det är biased.
Men du berättade, när vi träffades tidigare så berättade de den här studien när de hade tittat på, alltså de hade kommit upp till, var nästan varenda land i hela världen hade varit med i den här studien.
Vilket tänker du på? Var det,
nej, men det var den,
så många studier?
Ja, nej, men det var en prat, de hade gått igenom hur folk hade solat och de hade tagit fram det här att cancer har gått ner. Vad var den här, vi kommer få klippa här Stefan.
Ja.
Men de hade, det var han Uppsala killen tror jag det var, då berättade att de hade gått igenom och tagit referensgrupper från, från 127 olika länder som representerar 95% av världens befolkning.
Ja, den studie jag tror du tänker på, det är MISS-studien, men det var bara i Sverige.
Ja, det var bara i Sverige.
Men det bästa med den...
Men det var den med det här med cancer och hela den här...
Ja, det finns väldigt mycket forskning. Ja. Jag kan säga så här, om du pratar om MISS-studien först.
Ja.
Det är ju Pelle Lindqvist och hans team.
Ja, jag tror att det var den du...
Och då är det i Sverige.
Ja.
Men det som är så fantastiskt med den studien är att den har pågått sedan 90-talets början.
Ja, det var så det var. Ja.
Och det är kvinnor i södra Sverige. Så det är väldigt liksom lokalt och våra förutsättningar.
Ja.
Och då kan man se att dödligheten i cancer efter 20 år i den studien var alltså 40% lägre.
Oj.
Och alla cancer får.
Ja, ja, ja.
Och malignt melanom, som man såg, där har man en lägre dödlighet.
Mm.
Sen ska man säga också, det är bara som man reder ut begreppen, det finns olika typer av hudcancer. Det finns tre typer. Och då kan man säga att malignt melanom är den vanligaste.
Mm.
Och den verkar man till och med få mindre risk för.
Mm.
De andra kan man se en ökning, men dödligheten minskar.
Mm.
Men tittar du på hjärt-kärldödlighet i den studien, så var den alltså 50% lägre efter 20 år. 50% lägre. Och då tänker man ju, hur 17 kan det vara möjligt ens?
Ja.
Då visar det sig att infrarött ljus supportar hela kärlsystemet. Det gör att hjärtat kan jobba lite lugnare. Man ser att kärlen vidgas. Så att du får helt enkelt lättare att transportera syre och minska risken för stroke och sånt. Och det coolaste av allt det är också ut på Instagram bara för något inlägg sen, det är att om du har försöksdjur som du helt enkelt stoppar hjärtat på, så kan du hålla cirkulationen igång enbart med ljus. Så att deras kärl reagerar så starkt på infrarött ljus att det pumpar ändå. Så hjärtat är bara en supportmotor. Det är inte det stora hela. Nej. Utan om du rör dig mycket, får mycket ljus, då får du en cirkulation ändå. Så hjärtat mår väldigt bra där. Det är ett av skälen att man får en minskad dödlighet i hjärtkärl. Och att man får ökad dödlighet under mörka delen av året. Det ser man i Sverige generellt. Och sen slutligen, risken att dö av andra orsaker för de här kvinnorna. 29 000 kvinnor under 20 år i Sverige. Den var alltså 70% lägre. Och då pratar vi om autoimmunitet, infektioner, självmord, olyckor.
Och vad var de olika referensgrupperna? Ena gruppen, hur mycket utsattes de för UV-ljus? Eller vad var skillnaden i grupperna?
Man delade in dem i tre grupper. Aha. De som hade en solaversion, de var rädda för rynkor och allt vad det var som inte solade. Aha. De som älskade sol, åkte till Kanarieöarna varje år, hade kolonilott och bara...
Folie!
Exakt så. Och de som var mitt emellan.
Ja, jag förstår.
Och de som solade mest... lever längst. Aha. Och om 20 år när studien kanske börjar närma sig till slut, då finns det bara små brunbrända damer kvar. Alla andra har dött.
Ja, fascinerande.
Ja, det är fascinerande.
Alltså, ponera då att du har lokal smärta, säg bröstryggen eller ländryggen. Kan man påverka med det röda ljuset lokalt? Liksom, kan man använda det till någon form av smärtlindring? För att få igång cirkulationen och systemet. Hur funkar det på lokalt?
Det är otroligt bra. För det.
Det är det.
Ja, det finns gott om studier på det som visar att i många fall är det till och med ett bättre alternativ än smärtstillande läkemedel. Oavsett om man nu tänker på biverkningar och sånt där. Så att grejen är att du helt enkelt får en smärtlindring som motsvarar ungefär 2 Alvedon efter en sån behandling med närinfrarött ljus. Och det går in på djupet, det är också påskyndar läkningen, så man får 30% snabbare läkning. Man kan få sår att sluta sig, till exempel svårläkta sår. Så det påverkar både smärtan i stunden men också läkningsprocessen. Men för att svara på din fråga så finns det 2 typer av effekter av rödljusterapi. Det ena är systemiskt. Det innebär att när jag hade ont i min fot förr i tiden, körde jag på ryggen, fick jag lite mindre ont i foten. För man ser att man minskar de här systemiska effekterna. Cytokiner kallas de ämnena som då ger inflammationer. Och då kunde man se att man får då en systemisk effekt. Men om man har ont någonstans, satsa på en lokal effekt också. För den är ännu starkare. Att verkligen behandla den del som smärtar. Och det är det många märker när de testar det här med rödljusterapi. Att den där axeln som jag haft ont i nu i 3 år, det känns inget längre. Så det är ofta väldigt, väldigt tydligt. Och det sker vid samma behandling.
Hur antiinflammatoriskt är det här? Vad händer i kroppen med rödljusterapi?
Det finns flera saker som händer. En sak som är central, det är att det här ljuset når även tarmfloran. Så att om det lyser på magen så kommer dina tarmbakterier att förändras. Du får mer av de antiinflammatoriska tarmbakterierna och mindre av de proinflammatoriska. Och magen pratar ju med hela systemet. Det finns ju en highway upp till hjärnan, vagusnerven, där vi skickar signalsubstanser allt möjligt. Och då ser man att personer med Parkinsons till exempel blir bättre i sin sjukdom om de behandlar magen med rödljusterapi. Man påverkar hjärnan så mycket. Sen ska man behandla hjärnan också. Men bara den grejen. Så det innebär att du har en stark antiinflammatorisk effekt i hela kroppen när du behandlar buken. Men även hela kroppen egentligen. Så man ser att inflammationsmarkörer går ner när man får rödljusterapi. Det kan man se också när folk är ut mycket i solen. Det händer samma sak. Många har inte lika ont på sommaren och så.
Men du, nu när du har hittat och ljusrevisionen är här, vad kommer det här ta vägen? Har du börjat titta på angränsande områden nu? Liksom, vad är Fredrik på väg i sin, liksom, i sin resa?
Alltså det är ju så.
Och jag förutom kan säga, till Spanien då?
Ja, Spanien, here we come. Alltså det är så här, det är oändligt fascinerande när jag börjar titta på det här. För att det som slår mig, liksom för 4 år sedan när jag inte kunde någonting om ljus.
Nej.
Jag trodde att det fastnade på huden och det var det.
Ja, visst.
Jag var helt chockad när jag såg att det fanns 5000 studier publicerade. Bara de flesta visar på effekt på olika sätt. Av sol, av rödljusterapi och sånt. Exakt samma sak händer nu när jag tittar på det som kallas för vätevatten.
Vad är det nu då?
Ja, men det här ska du höra. Det här är så... Visst. Får jag svära i podcasten?
Ja, absolut.
Det är så jävla intressant.
Okay.
Du har säkert hört talas om de här hälsokällorna som finns.
Ja,
i
Lourdes, absolut.
I södra Frankrike, det finns i Tyskland och sådär. Folk reser dit och badar och dricker vatten.
Ja, det har man gjort i 100-tals år.
Ja, men man har aldrig...
Vichy.
Ja, Vichy, precis, ja, exakt. Ja. Man har aldrig förstått vad det är. Man har gjort analyser, man har mätt och testat.
Helande källor.
Ja, men det man hittar ingenting.
Nej.
Sen visar det sig nu, när vi har teknologin att göra det här, att det finns molekylärt väte i det här vattnet.
Aha.
Det är små mängder, 0,08 parts per miljon eller något sånt, i LOR till exempel.
Aha.
Men det finns där.
Aha.
Och väte är ju, har atom nummer ett. Så en sån molekyl är superliten och superlätt.
Mm.
Så när den kommer in i kroppen så kan den nå in till lilla minsta skrymslovrå i kroppen. Den går in i mitokondrierna, in i hjärncellerna. Den går in i alla celler vi har. Och fungerar som en antioxidant.
Lägg av!
Men den fungerar bara som en antioxidant mot de värsta radikalerna. Hydroxyl och sånt där. Den tar inte bort de viktiga radikalerna.
Nej.
För de behöver det i immunförsvaret.
Ja, ja, ja.
De behöver det i cellkommunikationen. Ja. De rör inte vätet.
Nej.
Och det coolaste av allt är att...
När det är då... som en fläckborttagare helt enkelt.
Ja, det är det. Och det man ser direkt att du får inflammationshämmande effekter, ner med smärta. Det fungerar bättre helt enkelt i kroppen. Blodtryck sjunker och så. Men du andas ut överskottet, så du kan inte överdosera.
Nej.
Det är det som är så häftigt. Det är alltså helt ofarligt, supereffektivt och kostar ingenting.
Nej. Och finns det här i...
Ja, så nu är det så här att det finns ju de här källorna.
Ja, men
kan man åka till Lorentz?
Men det finns inte
bada?
En flaska på Ica?
Nej, men det finns ju generatorer.
Uh-huh.
Man gör själv hemma.
Okay.
För det svåra med att göra en flaska som går att liksom buteljera och sälja, det är ju att det avgår.
Mm.
Och jag vet att i den här källan Lorentz i Frankrike, där säljer man ju flaskor, jag tror att det är Heliga Maria i formen. Uh-huh. Så, fyller man på vattenflaskan och tar hem den här, så ger man den till gamla sjuka släktingar. Men det funkar inte, för att då avgår vätet som gas, det försvinner. Så efter en timme så är liksom den här flaskan tom från vätgas. Så det man måste göra i så fall att buteljera under tryck, och jag tror ingen har gjort det än, och jag har aldrig sett det. Däremot så kan man då producera det själv hemma. Så jag har en sån liten vätevattengenerator hemma.
Aha.
Sen fyller på med vatten.
Typ som en SodaStream.
Ja, och det är superenkel. Det ser ut som ett glas. Jag har ett glas framför mig här.
Ja.
Med ett litet katalysnät i botten.
Ja, ja, ja.
Och sen så trycker jag på knapp och så går det här igång.
Aha.
Och då kommer... Så elektriciteten kommer helt enkelt dela på vattenmolekylen till vätgas och syrgas.
Aha.
Precis som när det gör vätgas till bilar.
Exakt
samma mekanism.
Aha.
Så det är superenkelt. Och det är väldigt, väldigt kostnadseffektivt. Kostar liksom ingenting.
Nej.
Och dricker då ett glas av det vattnet, så motsvarar det kanske ett halvt kilo frukt och bär och grönsaker i antioxidantmängd.
Lägg av!
Så det är enormt effektivt.
Finns den här att köpa?
Ja, det finns att köpa.
Aha.
Det finns alla möjliga. En sak till som jag tycker är intressant, vi är inne på gas nu.
Aha.
Det är ju syre också.
Okej.
Okay. För att syre... har jag tänkt alltid att det är ju ett gift. Eftersom det ger ju radikalbildning.
Mm.
Och man minns Michael Jackson sov i syrekammare på 90-talet. Han var ju kokobäng. Men nu inser man att han hade någonting. Han var någonting på spåren. För att när man använder syrgasterapi. Och då är man i en kammare som har ungefär 1,3 atmosfärers tryck. Så det är lite mer än här.
Mm.
Man kan känna lite i öronen kanske att det trycker och så. Men det är ändå behagligt.
Mm.
Men mängden syre är ungefär 93%.
Mm.
Det är jättemycket högre än vad vi ligger på. Det är väl 20%,
typ, 20%
i luften. Liksom. Så att det är en jätteskillnad. Och vad som händer om man sitter i en sån kammare i en timme eller 40 minuter, det är att du mättar dina celler med syre. Alla processer får plötsligt syre nog för att allt ska funka.
Mm.
Och det händer mängder av saker. Man ser att personer med post-covid blir bättre.
Mm.
Personer med sår läker snabbare.
Mm.
Infekterade personer blir snabbare friska. Det är jättemycket. Och det finns på KI, vet jag nu. Man använder det kliniskt. Så det här är inget hokus pokus. Men det är den enda teknologin som jag vet som man har sett kan helt enkelt... förlänga telomererna på vissa celler i kroppen.
Mm. Vad är en telomer?
Telomer är ett slags mått på åldrande.
Uh-huh.
Ju kortare telomerer cellen har, desto äldre är den.
Uh-huh.
Och när telomererna tar slut, det är alltså ändarna på kromosomerna.
Uh-huh.
När den delar sig så kortas de ner för varje celldelning.
Mm-hmm.
Och när de tar slut, då dör cellen.
Mm.
Men då kan man se att vissa celltyper får längre telomerer när du tar syrgasbehandling. Vad det innebär, kommer man leva längre, det vet inte jag. Men det är ju väldigt...
Någonting händer.
Någonting bra händer.
Uh-huh.
Så det är superintressant. Och jag själv aldrig testat det.
Uh-huh.
Så jag kommer att göra det. För det krävs ju en sån syrgaskammare.
Uh-huh.
Och de finns ju inte överallt.
Men... Du kommer ju ha en palett av alla elementen.
Alltså, vet, jag kommer sitta nere i Spanien så här 180 år gammal. Ingen kommer åt mig. Jag bara åldras.
Nej, men det är så fascinerande.
Mm.
Men om du skulle vilja ge dina topp tre konkreta hälsoråd till våra lyssnare då? Vad skulle det vara?
Det är enkelt.
Ja.
Det är enkelt. Det ena är att få ljus.
Mm.
För det är faktiskt så att ljus är viktigare än kosten.
Mm.
Det är till och med så att den här studien, missstudien, som att de som inte fick ljus...
Mm. De i Skåne alltså.
De i Skåne.
Ja.
De hade en högre dödlighet än soldyrkarna som också rökte. Så solbrist är alltså farligare än rökning.
Ja. Men då måste jag fråga dig. i Japan eller Kina är det en kultur där man ska inte ha någon sol alls.
Ja, jag vet.
Och hur ser dödligheten och allt ut där? Inom vissa kulturer så ska man absolut inte sola överhuvudtaget.
Jag vet. Och där används röjsterapi väldigt mycket.
Ja, det gör det. Ja,
och vet du vad de kallas där?
Nej.
De kallas för whitening lamps. Alltså skin whitening lamps. Ja. Så man får ljusare hud av det. Det är väl intressant att man får det. Men det är väl det sätt att förklara att du behöver inte vara ute i solen för att få de här strålarna. Mm. Så det är ju någonting. Men det är ju ett jätteproblem.
Mm.
Och i många länder så är det ju mycket luftföroreningar. Mm. De är inne hela dagen. I Indien till exempel. Mm. Våra kontorsarbetare sitter ju inne.
Mm.
Ofta klädd topp till tå. Mm. Kör bil till jobbet. Luftföroreningar. Så i många soliga länder har man fortfarande solbrist.
Mm.
Och i Mellanöstern ibland är det så varmt. Man kan inte vara ute ens.
Nej.
Så det finns ett problem i många delar av världen. Och de studier som finns, det är jättemånga, men de är framförallt riktade på ljushyare, så här, Caucasians. Och det är väl helt enkelt bara att vi har inte hunnit med alla. Men vi vet att mörkhyade behöver ännu mer ljus.
Mm.
För att deras melanin som finns naturligt i huden absorberar ljuset.
Mm.
Och det ligger bakom många av problemen. Och jag tog exempel, när det gäller covid till exempel, då var det väldigt många med mörkare hudfärg som var hårdast drabbade.
Uh-huh.
Och det hänger ihop med det här. Mm. Så att det är en jätteviktig bit.
Mm.
Så har man mycket pigment, så är det ännu mer ljus.
Mm.
Medan lite pigment klarar på lite mindre. Ljus var nummer ett.
Ja.
Men sen att äta riktig mat.
Ja.
Tillsatser är skit.
Ja.
Ät inte tillsatser.
Nej.
Det kommer en ny studie nu, alldeles ny.
Ja.
Som visar
och tillsatser, du menar halvfabrikat. Nej, alltså, inte köpa
E-nummer.
In i Gorbis.
Nej, exakt, E-nummer. Alltså, står E-nummer, då är det troligen farligt för dig.
Uh-huh.
Och det här är så sjukt för att det här vet man i stora områden, men det är ändå någonting som man liksom verkar säga att nej, det är okej, det är godkänt, det är säkert, men det är inte säkert.
Men sen är det väl tyvärr också i de tider speciellt som vi har nu kanske det går mot ljusare tider i privatekonomiskt också, men det är att många gånger är den maten är billigaste.
Du har helt rätt, och det är en tragedi.
Uh-huh.
Och jag tycker ju också det har jag sett
alltså
själv.
Det är dyrt att äta nyttigt.
Det är dyrt, jag vet, så det är ett problem.
Uh-huh.
Men jag ser också den här maten som är sådär billig.
Uh-huh.
Det är inte mat.
Nej.
Det är, man har lagt in
det kan lika gärna vara vid godishyllan.
Ja, faktiskt. Uh-huh. Och då kommer en ny studie nu just när det gäller cancer och tillsatser.
Uh-huh.
Och då handlar det mycket om emulgeringsmedel.
Uh-huh.
Carrageenan och sådana saker. Uh-huh. Och då var det en stor fransk studie som visade att man hade 40% ökad risk för cancer om man åt mycket av de tillsatserna.
Mm.
Och de finns i vår mat, helt lagligt.
Mm. Skit in, skit ut.
Ja, och titanoxid,
jag
vet om att det är farligt i massa år, för det pajar tarmarna.
Ja.
Det förbjöds nu inom EU.
Ja.
Så står ett E-nummer, köp det inte. De köp riktigt råvaror. Helst skulle det inte finnas någon ingredienslista alls.
Nej.
Det vill säga, du köper en fisk, du köper en kolrot, du lagar maten själv.
Ja.
Så riktiga råvaror.
Ja.
Och sen ska jag säga att träna lagom.
Mm.
Det visar sig att den som tränar så här jättemycket, den kommer få problem. För att träna är en hormetisk stress. Alltså det bryter ner kroppen.
Mm.
70% av ex-elitidrottare har ju artros.
Mm.
Det säger någonting.
Mm.
Och de som tränar jättemycket så här bodybuilding, de dör som flugor har man sett nu. Mm. Det finns ju en bodybuilding-död just
hjärtat.
Där. Hjärtat, hela systemet. Ja. Vi är inte gjorda för att se ut sådär.
Nej.
Men jag tänker så här, rör det varje dag.
Ja.
Gör som jag gör, gå promenader.
Mm.
Kör lite styrketräning med egen kroppsvikt.
Mm.
Då kommer du långt.
Mm.
Och jag kan säga att gå promenader, det är som att också avlasta hjärtat.
Mm.
Dina vadmuskler är som extra hjärtan.
Mm.
För när de används, då pumpar blodet runt nerifrån, inte bara från hjärtat.
Men den här maniska, hårda träningen år efter
år dåligt.
Kommer ge ett backlash?
Det kommer ge backlash.
Uh-huh.
Och det är inte bra för hälsan. Det är troligen också att man mår inte så bra rent psykiskt. Det är någonting som ligger bakom den här enorma driften.
Ja, det är ju någon demon som driver
den. Någon demon driver den.
Uh-huh.
Och sen kan jag förstå att man vill köra ett Vasalopp och sådär.
Uh-huh.
Men jag själv skulle göra det.
Nej.
Jag vet att det kommer vara dåligt för min kropp.
Uh-huh.
Och jag vet folk som har kört sådana här lopp, sprungit maraton och sånt och sen aldrig kommit över sin ryggsmärta som uppkom eller höften som blir inflammerad och så. Så att jag tror sån träning är dålig.
Mm.
Däremot lite lagom aktivitet och röra sig är bra.
Mm.
Så ljus, riktig mat och lagom rörelse.
Mm. Det låter ju fantastiskt.
Eller hur? Det är ett bra liv.
Ja. Och jag måste bara tacka dig Fredrik för ett sjukt inspirerande och intressant samtal.
Ja men tack själv. Det var så kul att få vara med tycker jag.
Och jag är helt övertygad om att nu har vi utbildat många av våra lyssnare om de positiva effekterna som ljus faktiskt har på vår hälsa.
Ja, och jag får bara säga också det. Att om man vill kontakta mig, gå in på mitt Instagram, skicka ett DM. Även om ni är arga på mig för att jag säger någonting och håller med om, gör det. Jag skickar referenser om ni vill.
Vad heter ditt Instagramkonto?
Fredrik Paulun. Mycket enkelt.
Så att, lyssnar ni, vill ni veta mer om det här, kontakta Fredrik.
Jag svarar på allt.
Ja, och sen så har ju du precis släppt din bok. Och den kan man köpa där böcker köps, eller?
Ljusrevolutionen finns överallt där böcker säljs. Och som ljudbok finns den också.
Är det du som läser in?
Ja.
Ja, vad härligt. Men ett jättetack.